Ja, alltså Sarah Campbell heter jag och jag är doktorand på Universitet Uppsala. Och jag är med i Team Uppsala som jobbar med Kindimi-projektet. Och här sitter jag med Evelina och Elsa som går läroprogrammet här på Uppsala universitet. Tack för att ni kunde komma och prata med oss för Kindimi-bloggen. Jag tänkte, kan ni börja med att berätta lite om er själva och vad ni befinner er i utbildning och vad ni har gjort för eventuell praktik eller jobberfarenhet eller så.
Du kan börja.
Okay.
Precis, har man jobbat i skolan?
Elsa heter jag och jag pluggar första terminen på grundlärare 4-6. Jag har jobbat på skola i 2 år tidigare, på högstadiet framför allt, och mycket SVA har jag haft.
Och jag heter Evelina, också i samma termin då som Elsa. Och jag har faktiskt inte jobbat så mycket inom skolan, eller inte alls, men jag kom på att jag vill jobba i skolan.
Ja, alltså tack. Och jag träffade Evelina och Elsa när jag råkade ta del av en väldigt intressant och inspirerande diskussion som de hade tillsammans om att arbeta med flerspråkiga barn och deras familjer. Alltså, jag tycker det kan vara väldigt intressant om vi pratar lite om det. Men jag tänkte först, skulle ni kunna berätta lite om vilket språk ni har själva? Alltså, vad har ni för modersmål eller vad har ni för andra språk? Hur ser ni på er eget, alltså, språkande?
Jag har ju svenska som modersmål. Sen kan jag prata engelska flytande. Och sen så har jag en sambo som är från Kurdistan. Så vi pratar mycket kurdiska hemma.
Vad roligt.
Jag heter Elsa och jag pratar svenska och engelska flytande. Jag kan även tala norska. Sen har jag provat lära mig lite arabiska, men tappar jag mycket nu när jag inte har mina elever. Arabiska och dari har jag väl provat mig på lite, men ja, inte kommit så långt.
Och var det på grund av att du hade elever som hade
Framförallt på grund av elever.
Och hur har du försökt att lära dig? Alltså, med någon kurs eller?
Nej, utan det är genom dem.
Från dem. Ja, men vad spännande. Och om vi tänker lite på de erfarenheter ni har haft hittills, alltså på själva lärprogrammet och i klassrummet eller i skolan med flerspråkiga elever, alltså både positiva och utmanande. Hur har det varit, Elsa? Alltså, vilken typ av situationer har du befunnit dig i? Hur har det gått tillväga? Hur har det jobbat helt enkelt?
Ja, alltså skolan så har jag tyckt det jobbade första gången jag jobbade i skolan, det var 2015 när stora flyktingkrisen kom. Och då var det ju så pass många som kom så att man hade en förberedelseklass. Och det tyckte jag funkade relativt bra. Problemet var väl att det blev ganska segregerat. Och det var som våra föreläsare också pratade om att svagklassen var liksom undanstoppad högst upp i ett hörn ungefär. Så att det blev väldigt segregerat av den anledningen. Men för att komma in i svenska språket så var det ett väldigt bra sätt ändå innan de slussades ut. Och sen så jobbade jag i Norge en period och sen så kom jag tillbaka och jobbade i skolan igen i Sverige. Och då hade antalet gått ner och då fanns det inte längre en förberedelseklass utan man slussades direkt ut i klassen. Och det tyckte jag var väldigt problematiskt för att det är svårt när man precis har kommit och inte kan det mest basala som ja och nej eller hej eller vad jag heter. Och så ska man sitta med på SO-undervisning om liksom romarriket.
Och hade de elever, fick de, vad heter det, studiehandledning på modersmål eller?
Ja, det skulle jag säga att de fick i alla fall. Ja.
När jag tänker på, alltså när du mötte de eleverna och du kunde inte deras språk och de kunde inte så mycket av dina språk. Alltså, jag tänker rent praktiskt, hur gick det till? Hur löste ni det med att kommunicera med varandra?
Alltså det var jättemycket kroppsspråk och liksom imitationer. Så. Och sen får man väl försöka jobba runt det. Alltså, ja, man får ju bygga upp det as we go. Det var väl därför lite det blev att jag försökte lära mig arabiska också. För de uppskattade mycket att om de skulle lära sig svenska, men då kan vi ta på arabiska också. Till exempel så fick jag liksom, för då var det ett gemensamt, alltså det var ömsesidigt.
Intressant. Ja, hur har ni upplevt att barnen eller elever som du arbetat med, hur har de sett på sina egna språk? Och på de olika språk som fanns i klassrummet, de svensktalande elever till exempel, eller som hade svenska som modersmål. Hur har alla sett på varandras språk och språkande?
Alltså jag tror tyvärr, där jag jobbade, det är en väldigt liten ort i Sverige, där det är ganska mycket, det har varit väldigt isolerat, så att det var ganska mycket främlingsfientlighet. Så att jag skulle väl inte säga att de svenska barnen hade så särskilt stort intresse av att bemöta de andra eleverna. Men i till exempel svarklassen, så där var man ju väldigt intresserad av, men vad heter det på det här språket, vad heter det på det här?
Och jag trodde att det hjälpte dem att lära, alltså när de tog hjälp av varandra.
Ja, men det tror jag. Och sen tror jag framförallt att det bildade ju en kontakt mellan eleverna. Och har man den, då kan man ju fortsätta prata med varandra. Och på den sättet lära sig svenska.
Intressant. Vi kommer tillbaka lite senare till hur du kanske har jobbat med vårdnadshavare. Men om jag frågar Evelina, jag skulle gärna veta lite mer hur lärarutbildning, alltså ni har ju precis börjat, men hur känner du att det förbereder för att arbeta med flerspråkiga barn? Är det något som tas upp explicit? Eller?
Ja, nu har ni gjort det, för nu läser vi svenska. Och då har vi pratat mycket om det. Och haft till och med ett helt seminarium om just alltså, svarelever eller liksom,
som andra språk,
ja, liksom. Och hur de skriver texter och hur vad det kan finnas för liksom, ja, vad man kan utveckla och sådär.
Tycker du att lärarstudenter behöver eller skulle ha nytta av ytterligare eller olika typer av kursinnehåll relaterat till att arbeta flerspråkigt? Ni kanske inte vet vad som ska komma i er kurs.
Men jag tycker definitivt att det är viktigt, för det är ju någonting vi står alltså inför när man ska börja arbeta ute. Liksom. Det är ingenting man kan putta undan.
Nej.
Och man måste ju liksom vara inkluderande. Och jag tror att det är jätteviktigt att man får veta och få rätt verktyg från utbildningen. Hur man ska kunna göra det på bästa sätt.
Och tror du att det är det teori eller praktiska tips ni...
Både och. Ja. Definitivt.
Och tänk på språk och identitet. Alltså hur ser du, Evelina, hänger det ihop för dig? Och hur tror du att du kommer jobba med språk och identitet med dina elever som du så småningom kommer att ha? Alltså...
Ja, det tror jag definitivt hänger ihop såklart. Och sen kanske jag, nu ser jag liksom min sambo och hans kurdiska familj, det är ju mycket kurdiska när vi är hemma hos hans föräldrar och sådär. Och det sitter ju såklart i ens identitet. Det är ingenting man kan liksom, bara för att du flyttar från ett annat land så är det inte att du tappar vem du är. Och det tror jag att många svenskar kanske liksom misstolkar och tror att det är liksom någon slags, ja, jag tror inte att man kan sätta sig in i vissa andra eller invandrare situationer på det sättet.
Jag tycker det är väldigt intressant att ta upp att det handlar inte om att byta ut ett, alltså sitt språk mot ett nytt, just exakt, för att man har flyttat. Men för jag frågar, hur har du lärt dig kurdiska? Var du från att prata med din sambo eller hade du gått någon kurs? Eller?
Nej, jag var på väg att börja läsa en kurs. Ja. Men jag ska läsa en kurs sen när det kommer till. Ja. Men vi lär oss mycket av hans föräldrar. Vi sitter jättemycket och pratar. Jag får ju testa och liksom, det är mycket uttal som inte vi svenskar liksom är vana vid.
Ja, okay.
Mycket så här ljud som inte vi pratar liksom på samma sätt. Sen så brukar han sätta upp post-it-lappar hemma på olika ord och sen med olika saker i hemmet som man kan hålla koll på vad det heter. Så det är mycket liksom fraser och hur man säger tack på olika vis. Så det är väldigt intressant. Jag tycker det är jättekul.
Ja. Och jag tror du att dina alltså erfarenheter av att ha varit i en alltså annan språklig miljö, tror du det kommer hjälpa dig?
Absolut, alltså, det tror jag. För jag tror att när man inte har det så har du nästan ingen förståelse för det heller. Alltså man är liksom bara pratar med svenska hela tiden. Och det är liksom, du har ingen mångfaldighet i din umgängeskrets. Så blir det ju svårt att ha någon slags förståelse för de som kommer hit. Och kanske pratar ett annat språk också. Och vilka svårigheter de upplever. Så att jag tror att det är jätteviktigt. Att man...
Det är jättespännande. Tack. Och Elsa, om jag får fråga dig nu. Alltså du har ju jobbat med lite äldre elever, men har du haft någon kontakt med deras vårdnadshavare, deras föräldrar eller så?
Ja, en del. Jag har varit genom kyrkan så har jag jobbat på ett kvällscafé heter det, Coffeehouse, språkcafé. Och där kommer ofta samma familjer och då blir det att jag träffar föräldrarna där. Så att jag har ju en relation till dem också och där går det väl, grundtanken är väl att svenskar och nysvenskar ska fika ihop liksom. Och prata för att kunna få igång en dialog och för att kunna komma in i samhället lite.
Och hur, alltså när jag tänker på de personer som du har jobbat med eller pratat med, hur fick du någon intryck av hur vårdnadshavare ser på att deras barn ska ta till sig svenska? Eller alltså ser du att de ser viktigheten av att hålla kvar modersmålet eller modersmålen, eller hur ser
jag? Jag skulle säga att de fall jag varit i, där har föräldrarna varit väldigt positiva till att barnet fort ska lära sig svenska. För de vill verkligen att de ska komma in i samhället och kunna förtjäna sin plats, eller hur man nu ska uttrycka det. Men mycket så att de ska liksom, de behöver svenska så de kan få ett jobb så att det kan bli självständiga. Och, så att jag skulle säga att de har varit väldigt positiva till svenska inlärningen. Däremot tycker jag att det är ofta man säger att kvinnorna hamnar lite utanför här.
Ja,
tyvärr.
Jag säger lite mer om det. Alltså, menar du alltså mammorna? Eller?
Ja, framförallt mammorna. Tyvärr. Barnen är väldigt engagerade. Papporna kommer också fram mycket och talar. Och, medan kvinnorna tyvärr hamnar lite utanför. Och det är väl lika i jobbsituationer och sånt också. Mm. Det är oftast männen som först får jobb och då hamnar de hemma. Och så bor de kanske segregerat och då går de ju runt och pratar med varandra. Mm. Och då är det ju ganska självklart att de till exempel pratar arabiska om det är arabiskt talande.
Och ja, jag tror det är väldigt viktigt. Och det är någonting som jag tror att regeringen just nu håller på med att göra, öppna förskolor till arenor för språk och integration. Det är egentligen det som jag forskar om. Så det är väldigt spännande ämne för mig. Och vad tror du alltså som lärare eller blivande lärare, eller hur, finns det något som man kan göra för att hjälpa de här mammorna som man pratar om, eller är det inte, är det uppgift, eller hur ser ni på själva, alltså på hela familjen vad gäller att vara lärare? Alltså.
Jag tror att det är definitivt viktigt att vara inkluderande, är att man i alla fall sätter till dialogen att alla ska komma hit, eller liksom inte bara pappan hela tiden, det är han som är mest liksom med eller mer liksom i språket svenska. Så jag tror att det är viktigt att liksom bjuda till att alla kan komma hit och vi kan diskutera om det är föräldramöten eller någonting liksom, så att inte bara en förälder kommer.
Ja, alltså fanns det något mer som ni vill se och säga om ämnet, eller något som ni har tänkt på under utbildningen eller under praktik, eller något som ni undrar eller gärna vill ha med i kursen eller så?
Nej, men så praktiska tips är väl något jag hoppas verkligen kommer, för att det har jag känt när jag har jobbat, att jag känner mig många gånger otillräcklig om jag då är huvudläraren och står och ska undervisa i historia, och jag vet att det sitter 3 elever och de förstår inte vad jag går igenom. Mm. Samtidigt så är det 22 andra elever som jag också måste undervisa. Mm. Och då just det här, hur ska jag nå ut till allihopa? Mm. För det blir väldigt svårt och man slits mellan dem och man vill ju ge alla sin tid, men man har inte den tiden. Alltså det finns tyvärr inte. Så konkreta tips i sådana situationer hoppas jag finns och att kommer.
Det tycker jag också är viktigt, och det är också någonting som forskning har visat, är att även om man har en väldigt positiv mindset, då är det ändå hur ska det funka i praktiken. Och det är det som lärare och blivande lärare vill veta och behöver veta. Alltså, men jag vill ändå fråga er, alltså, vad har ni just nu för tips till andra? För det är jag säkert på att ni har någonting, alltså till andra lärare eller... Alltså,
jag tror att det bara var öppensinnad och inte liksom att vara inkluderad, eller försöka lära dig andra språk också, eller försöka liksom visa ett intresse för de här eleverna. För det är inte, de har ju gått igenom någonting fruktansvärt säkerligen och vill ha liksom den tryggheten i alla fall, att visa ett intresse. Så jag tror att det är första grejen man kan tänka på, definitivt.
Ja, jag tror också att det viktiga är att man ser eleverna som individer, som att alla olika, att inte bara säga nu kom den till från Syrien och då tror man att alla därifrån har samma historia och det är ju inte så, utan alla är olika, och att faktiskt sätta sig ner och prata med dem, det uppskattas oftast väldigt mycket att man tar en personlig kontakt med dem och börjar förstå vem är den här individen, vad han eller hon för bakgrund liksom.
Super, underbart. Men tack så jättemycket att du var här och pratade med mig. Det var verkligen spännande och intressant och jag önskar er lycka till.
Tack så mycket.